السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في فوتشت رات قوية لهم تفسير في سورة الكهف ودهاري لكون خو وبرمت لسنا بو داغنز وشر فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
أحسنت. جزاك الله خير.
حياك.
طيب. Allah subhanahu wa ta'ala säger här i den första versen: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Och minns när vi sa till änglarna: buga er inför Adam. Så alla bugade sig förutom Iblis. Han var en av jinnerna. Han trotsade sin herres beordring. Ta du honom Iblis och hans avkomma till beskyddare och hjälpare istället för mig. Trots att de är dina fiender. Hur ondskefull och dåligt är inte detta utbyte för de otrogna. Så här säger då Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qulna. Och vi har nämnt det förut att när Allah azza wa jall säger wa idh i Koranen. Minns ni vad som då menas med detta? Wa idh. Ulema säger att det finns någonting här, yani udhkur, någonting mahduf, någonting underförstått. Minns, påminn folket om när detta skedde. Minns när vi sa till änglarna att fall ner i sujud inför Adam. Ja. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om den stora händelsen som nämns flera gånger i Koranen när Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam och han beordrade änglarna att falla ner i sujud inför Adam och Iblis, al-Shaytan, vägrade. Här säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala klargör i den här versen fiendskapen som finns mellan Iblis och människan. Och faran av att då lyda och följa Iblis och att gå emot sin skapare. Allah subhanahu wa ta'ala som skapade oss, lät oss leva i detta liv och gav oss allting gott, all risk och all försörjning som finns. Efter allt detta ska vi då alliera oss med Iblis och bli fiender till Allah subhanahu wa ta'ala. Är det logiskt? Och han nämner också Ibn al-Qayyim. En väldigt ajib tafsir, mashallah, väldigt vackert, då han talar om just den här punkten att Allah subhanahu wa ta'ala beordrade här Iblis och änglarna att göra sujud till Adam av ära, respekt. Och Iblis vägrade, han blev högmodig. Så Allah subhanahu wa ta'ala fördömde honom och förvisade honom och förbannade honom. Och satte då upp detta fiendskap och hat mellan sig själv och Iblis i all evighet. På grund av vad? På grund av oss. Eller hur? Att Iblis, självklart han trotsade Allah subhanahu wa ta'ala. Men själva beordringen gick tillbaka till oss. Att Iblis inte ville göra sig till oss. Så han blev där Allahs fiende. Och han svor att han skulle vara människans fiende. Och försöka få med sig så många som möjligt till helvetet. Men trots detta så tar vissa dumma människor shaitan till sin vän och sin allierade. Och lyder honom istället för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är ajib, eller hur? Och han ser här Ibn al-Qayyim liknelsen av en konung som har fiender. Och då säger han att den som allierar sig med konungens fiender blir också konungens fiender. Eller hur? Ma'apulian, om du allierar dig med min fiende så är du också min fiende. Och hur kan man vara så dum att man allierar sig med Allahs fiender som också är din fiende? Vad har du att vinna på detta? Hur lågt kan människan sjunka? Har han sagt det är en fiendskap som är starkare än den som finns mellan vargen och fåret? Ja, du har bara att förlora på den här vänskapen med shaitan. Så hur i hela världen kan man ta shaitan till sin allierade och sin vän och lyda honom istället för Allah subhanahu wa ta'ala? Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar det här Iblis och resten av änglarna att göra sujud till Adam. Och Ibn Kathir säger här att det är sujud tashrif och takrim och ta'zim. En sujud av ära, respekt och vördnad. Alltså inte en sujud av dyrka. Vissa ulema har försökt bortförklara detta och säger nej, det var inte en riktig sujud. När Allah säger att man ska göra sujud. För de vill slippa förklara just det här med att sujud är ibada. Ibada får man inte göra till andra än Allah. Så hur kan änglarna göra sujud till Adam? Nej. Sujud är en ibada för att Allah har sagt att den ska vara till honom. Men om Allah azza wa jalla säger att vi ska göra sujud till någonting, då är det en ibada i sig själv att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så änglarnas sujud till Adam var inte en kyrk. Eller hur? För det var en ibada, det var en dyrkan, en lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala att göra detta. Och i slutändan, det var inte en sujud av ibada, utan det var en sujud av respekt för till Adam. Inte en dyrkan till Adam. Men självklart så var det en lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Så alla änglarna föll ner i sujud förutom Iblis. Kana min al-jinn. Han var från jinnerna, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger Ibn Kathir i hans tafsir, ej khanahu aslahu. Yani, Iblis, vad säger man? Hans natur svek honom. Det som han skapades av svek honom. För att Iblis skapades från toppen av flammor. Medan änglarna skapades från ett ljus. Så som det har berättats i Sahih Muslim från Aisha radiyallahu anha. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: änglarna skapades av ljus. Iblis skapades av en flamma. Och människan eller Adam skapades från det som har beskrivits för er. Det vill säga jord eller lera. Och så säger Ibn Kathir, فَعِنْدَ الْحَاجَةِ تَنْضَحْ كُلُّ وِعَاءٍ بِمَا فِيهِ. Att när människans, eller när saker och ting är i störst behov av någonting, så kommer dess sanna natur fram. Alltså när man är inträngd i ett hörn eller när det verkligen kommer till kritan, då visas en sanna natur. Så shaitan sveks här av sin sanna natur då han var i behov av den. Yani, shaitan skapades av eld, en flamma. Och flamman är ostabil. Den går inte att lita på. Den är varm, den är het. Eller hur? Den är svår att kontrollera och så vidare. Trots att Iblis tidigare hade försökt att efterlikna änglarna, att vara som dem och att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i lydnad. Men där svek hans natur honom och sanningen kom fram. Vem han egentligen var. Att han var högmodig och trodde sig för mer och bättre än Adam. Då han sa, أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَا. Ska jag göra sujud till den du skapat av lera? Och han sa också, أَنَا خَيْرٌ مِنْ. Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Ja. Så säger Ibn Kathir att Allah Azza wa Jal klargör här att Iblis var från jinnerna. Att han skapades från eld. Som Allah också då säger i surat al-Araf. Ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Och därför så sa al-Hasan al-Basri, ma kana Iblis min al-malaika tarfata a'yun qatt. Iblis var aldrig från änglarna någonsin. Wa innahu la aslul jinn, utan han är grunden eller förfadern till alla jinner, så som Adam alayhi salam är grunden till alla människor. Och denna affär är autentisk, berättad av Ibn Jarir, säger Ibn Kathir. Så den här versen är ett väldigt tydligt bevis på att Iblis var en jinn. Iblis var en jinn. Och det här är viktigt att känna till, för det finns, som ni känner till, kristna som säger att djävulen är en fallen ängel. Han var en upprorisk ängel som vägrade lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns även vissa muslimer som säger detta i tafsir. Alltså det nämns, om ni läser i tafsir så kommer ni finna vissa uttalanden. Att de säger till exempel ordet jinn betyder här en grupp av änglar som kallades för jinn. Eller att det kommer från ordet Jannah för att Iblis var en väktare till paradiset. Och därför tillskrivs han den här gruppen som då vaktade paradiset och så vidare. Men Allah Alam, som Ibn Kathir säger här avslutningsvis, att det finns ingenting autentiskt, utan det mesta är berättat från El Israeliet. Det kommer från de här tidigare skrifterna. Eller så är det berättelser som saknar berättarkedja och så vidare. Utan det som då är uppenbart, Allahu alam, är att Iblis, han var en jinn. Som Allah säger i denna ayah, att han var en jinn. Och Allah nämner också att Iblis själv säger, du skapade mig av eld. Eller hur? Och vi läste hadithen i Sahih Muslim att änglarna skapades av vad? Ljus. Och jinnerna av eld. Så det är, yani, Iblis är en jinn. Har alltid varit en jinn och har aldrig varit en ängel. För Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Att änglarna trotsar aldrig Allah i det de har beordrats, utan de gör det som de är påbjudna. Det finns ingen upprorisk ängel. Ingen ängel säger nej till Allah. Ifrågasätter, utan de gör. Nej, de kan fråga frågor av nyfikenhet, men de ifrågasätter inte, alltså att de säger nej och vägrar att göra någonting som Iblis här gjorde. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, att han trotsade sin herres beordring. Ordet fasaqa betyder här kharaja an ta'ati Allah. Han avvek från att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För ordet fisq på arabiska betyder al-khuruj, att gå ut från någonting, att avvika. Och därför så kallas då en syndare för fasiq, eller hur? Synder kallas för fisq, yani avvikelse, för man går ut från att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger då Allah subhanahu wa ta'ala فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Ska ni då ta Iblis och hans avkomma till beskyddare och hjälpare istället för mig, trots att de är dina fiender? Hur ondskefullt eller dåligt är inte detta? Utbyte för al-Zalimin. Ja. Så alla klandrar då de som tar Iblis och hans barn till Aulia istället för Allah subhanahu wa ta'ala. Och vilket dåligt utbyte att byta ut Allahs wilaya eller vänskap med Iblis el-Mal'un och istället alliera sig med honom. Och han säger också här, Ibn Kathir, att den här versen liknar versen då Allah subhanahu wa ta'ala i surat Yasin nämner då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Här säger då Allah subhanahu wa ta'ala وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ni kriminella, alltså kuffar, särskiljer på den dagen från resten av folk. Men kuffar kommer på den dagen att stå med varandra. Varje grupp kuffar kommer stå indelade med dess lika. Och sen säger då Allah subhanahu wa ta'ala gav jag inte er eller alam ahad ilaykum, har jag inte gett er det här löftet, eller har ni inte gett mig det här löftet eller avtalet eller beordringen, människor, att ni inte ska dyrka eller lyda shaitan. Han är sannoliken en svuren fiende till er, utan ni ska dyrka mig. Detta är den raka vägen. Och så säger han om shaitan att han har vilselett stora flockar och grupper från mänskligheten. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Har ni inget förstånd? Den här versen liknar den versen som vi då nämnde här i surat Al-Kahf. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Jag lät inte dem bevittna skapelsen av himlarna och jorden, och inte heller skapelsen av dem själva. Och jag tog inte heller dessa vilseledande till hjälpare. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om de som då vissa människor har tagit till sina awliya, yani ash-shayatin, istället för Allah subhanahu wa ta'ala. Att dessa är slavar som er. De är skapade som er. De äger ingenting. Och de var inte där den dagen Allah skapade himlarna och jorden. Och de var inte heller där då Allah subhanahu wa ta'ala skapade dem själva. Så varför ska man då vända sig till dessa? Varför ska man dyrka dessa vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala? Nej. För Allah Azawajal har ingen partner. Han skapade allting själv och han styr allting själv och upprätthåller allting själv. Så han endast är den som förtjänar att dyrkas. Ja. Och sen nämner då Allah subhanahu wa ta'ala också i denna vers. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا. Att inte heller har jag tagit dessa vilseledande till hjälpare. الْمُضِلِّينَ عَدُدًا. Yani, Allah Azza wa Jalla har inte heller tagit dessa shayatin till sin hjälp i att göra någonting. Alla är inte i behov av dem. Och här säger Sheikh Uthaymin rahimahullah i hans tafsir att den här versen är en indikation på att vi inte heller ska ta dåliga vänner. För Allah beskriver dessa shayatin som att de är modillin. Yani de vilseleder. Och han nämner här Ibn Sheikh Uthaymin att det här är en indikation på att man ska inte umgås med de som vilseleder. Man ska inte ta dem till vänner och beskyddare, utan det är folk som man ska ta avstånd ifrån. Det finns inget gott och inget khair i att umgås med dessa människor. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Och minns den dag jag kommer att säga, ropa på mina så kallade partners eller medhjälpare som ni hittade på. Och då kommer de att ropa, men de kommer inte att svara på dem och vi kommer att sätta en barriär mellan dem. Här så berättar Allah subhanahu wa ta'ala vad han kommer att säga till al-mushrikin på domedagen framför hela mänskligheten. Och detta nämner Ibn Kathir. För att då förnedra dem. Allah kommer att ropa på dem framför hela mänskligheten och säga nadu shuraka alladhina za'amtum. Kalla nu på era, eller shuraka'i, de som ni tillskrev att vara mina partners. Och Allah säger här shuraka'i, de som ni satte vid min sida. Yani det här är bara, det fanns inga shuraka i verkligheten. Det var bara påhittade saker och ting. De som ni dyrkade vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina za'amtum. Yani i detta dunya. Kalla på dem idag. Låt dem då hjälpa er om de kan. Ja. Och det här nämner också Allah Azza wa Jalla på andra ställen i Koranen. Som då Allah subhanahu wa ta'ala också säger وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Denna dag så ser vi inte era shuraka, eller era shufa'a, de som ni brukade åkalla vid sidan av Allah. De som ni trodde var partner med Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. Idag är banden avbrytna mellan er. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Och det som ni hade för er, ja, ni har idag visat sig vara falskt. فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Så de kommer att åkalla dem på domedagen, dessa statyer och avgudar, men de kommer inte att besvara dem. Ja. Subhanallah. Och Ibn Kathir nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger att vem är mer vilse än den som åkallar en annan gudom vid Allahs sida som aldrig kommer att besvara honom fram till domedagen. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Och de är ovetandes om deras dua. Och då människorna kommer att återuppstå. كَانُ لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Då kommer de på den dagen att vara fiender och de kommer att förneka deras dyrkan. Ja. Så det här är någonting som då kommer att hända på domedagen. Att Allah kommer att säga till dessa kuffar, åkalla det som ni brukade åkalla. Kan de hjälpa dem på domedagen? Kan de underlätta? Nej, de kan inte göra någonting för dem på domedagen. Allah måste an. Och även, det här är kanske statyer och sånt. Även om det var människor, helgon, änglar, jinner. Så nämner också Allah Azza wa Jalla i denna ayah att de inte kan höra dem. De är ghafilun. Ovetandes om deras åkallan. Yani när folk står i kyrk och ropar på Jesus, Jesus, Maria, ropar på Muhammed, Ali Sattu Salam, ropar på änglar eller jinner. De vet ingenting. De hör ingenting. Och på domedagen i rädsla kommer de att förneka. Så jag är fri från dig. Jag har inte sagt åt någon att göra kyrka. Jag är fri från dig. Som han alla. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Och vi kommer att sätta en barriär mellan dem. Ja. Och det sägs, Ibn Kathir nämner här från vissa av Salaf, Abdullah bin Amr, han sa att en mawbiq är en djup dal som en vallgrav som kommer att skilja mellan folk på domedagen, folket av sanning och folket av falskhet. Det kommer finnas en djup barriär eller vallgrav mellan dem på domedagen. Och det sägs också att mawbiqan är en dal i helvetet. Ja. Och det berättas också från Anas ibn Malik att den här Mawbiqa är en dal i helvetet som är fylld av blodvar och blod. Och det nämns också att Mawbiqa är fiendskap. Ja. Och Ibn Kathir säger Allahu Alam här att denna el-muhlik, yani denna barriär, är då någonting som kommer att förgöra. Eller att det kan också vara en dal i helvetet eller någonting annat. Men då Allah subhanahu wa ta'ala berättade att dessa mushrikin inte kommer att ha någon möjlighet att närma sig sina avgudar, så kan man också förstå det som att det är en barriär. De kommer inte ens att få vara nära sina falska gudar. Nej, så han är. Och han nämner också att damir, pronomen i beinahuma, kan gå tillbaka till muslimer och kuffar. Att det kommer att vara en barriär mellan muslimer och kuffar på domedagen. Allah kommer skilja dem åt på domedagen. Som Allah också har nämnt i flera verser i Koranen. وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Yani, avskiljer idag era kriminella. Och han nämner flera verser som då indikerar på detta. Det är också någonting som kommer att ske. Att kuffar kommer skiljas från muslimer och så vidare på domedagen. Men en annan tafsir kan ju också då vara att folk, dessa mushrikun, kommer skiljas från sina statyer på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Och dessa mujrimun, dessa syndare, kommer att se elden. Och de kommer att förstå att de måste falla in i elden. Och de kommer inte hitta något sätt att fly därifrån. Och här säger Ibn Kathir att när de får skåda helvetet, då helvetet kommer att dras fram på domedagen med 70 000 rep. Och på varje rep är det 70 000 änglar som drar. Då kommer el-mujrimun att få se denna eld. Då kommer de att förstå att det finns ingen flykt från denna eld. Och det här är också ett påskyndat straff till kuffar på domedagen. För att stärka deras sorg och deras bitterhet. Att de kommer straffas med elden innan de ens har gått in i elden. Bara att få se elden och veta att dit ska du. Du är garanterad en av eldens invånare. Gör att han redan börjar straffas. Yani psykiskt. Innan han ens har gått in i elden. Allah al-Mustan. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Och det finns inget sätt att fly från elden. Ingenting kan ta honom bort från denna eld. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Och säkerligen så har vi lagt fram alla sorters exempel i denna Koran för människan. Men människan är mer benägen att debattera eller tjafsa än någon annan. Här säger Ibn Kathir att vi har klargjort för människan i denna Koran alla slags exempel och liknelser. Och vi har klargjort saker och ting så att människan inte ska gå vilse. Att hon inte ska avvika från sanningen. Att hon inte ska avvika från den rätta vägen. Och trots detta klara och tydliga bevis som jag har lagt fram i denna bok, så finner vi att de flesta människor tjafsar och argumenterar. Och trotsar denna sanningen med falskhet. Förutom de som Allah har väglett. De som Allah har upplyst och visat den sanna vägen för. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna ayah att han har lagt fram alla yani methel, exempel i denna Koran. Och han säger Ibn Kathir att dessa exempel som Allah subhanahu wa ta'ala lägger fram i Koranen, exempel yani liknelser, det kan vara liknelser på att domedagen ska infalla. Eller hur? Liknelse på att domedagen ska infalla. Att det finns ett liv efter detta. Som liknelsen med regnet som ger liv till den döda marken. Eller hur? Det kan också vara liknelser på Allah subhanahu wa ta'alas wahdaniya. Att Allah azza wa jal ensam förtjänar att dyrkas. Det kan också vara liknelser som beskriver dunyas verklighet. Och det kan också vara liknelser som beskriver al-akhira. Och dessa liknelser kan ibland vara långa och ibland vara korta. Mashallah. Och dessa liknelser i Koranen har också en faida. Att ibland är det väldigt svårt för folk kanske att förstå sig på saker och ting. Hur kan det här vara? Hur kan Allah ge liv till döda människor och så vidare? Och då nämner alla någonting som vi kan relatera till. Har ni inte sett när det torkar Saudiarabien, att det regnat på 3-4 år? Jorden är helt som död. Det regnar och subhanallah efter några dagar så ser det grönska. Eller hur? Så att det är något som folk kan relatera till. Dunja, hur värdelöst det är. Samma sak där. Yani, någonting, vackra växter som kommer upp så försvinner de efter någon dag. Det blir bara torka och blåser bort. Yani, dunja är likadant. Det är något som man kan relatera till. Så att folk som även kanske inte är jättekunniga, utbildade. De kan... dunja är så här. Det är som en vacker trädgård som förstörs. Till exempel. Han minns den här liknelsen. Han har någonting att ständigt minnas. Men subhanallah, trots dessa klara och tydliga liknelser så finner vi att de flesta människor tjafsar och argumenterar. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Och en fråga. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna ayah att människan är benägen att debattera och tjafsa. Syftar Allah här på kuffar eller människan generellt? Nam, ahsant. Vissa säger här i tafsir, det är kuffar. Men Allah alam, det är människan generellt i sin natur är så. Som Sheikh Uthaymin nämner att, yani, Allah säger här insan. Att det ligger i människans natur att tjafsa och argumentera. Förutom de som underkastar sig sanningen. Och det här är en väldigt dålig egenskap. Sheikh Uthaymin säger att al-mu'min la yujadil, bal yastaslim. Den troende tjafsar inte, argumenterar inte. Alltså när bevisen har kommit. Allah säger, profeten säger a.s. Ulema har ijma i den här frågan. Khalas. Varför ska jag tjafsa för? Jag ska underkasta mig. Sami'na wa ata'na. Och han nämner just det här med salaf och salih, sahaba. När profeten Muhammad a.s. sa någonting, gör. De gjorde. De sa inte, ja, är det sunna? Är det mustahab? Är det makro om jag inte gör det? Nej, khalas. Gör, de gör, eller hur? Så många idag, de tjafsar. Säger, men du måste göra så här. Men är det wajib? Är det mustahab? Är det makro? Är det hit? Alltså, vad är det för tjafs? Och vissa, nej, det finns ikhtilaf i frågan. Fast bevisen är klara och tydliga på att du måste göra denna sak. Nej, det finns ikhtilaf och de börjar tjafsa. Och... Ja, det här är inte från Ahl Sunna wal Jamaas egenskaper. Utan muslimen underkastar sig. Sami'na wa ata'na. Och vissa ulema nämner också att det är från Ahlul Bidas egenskaper att tjafsa och debattera. Och det har nämnts i en hadith där profeten Muhammad a.s. sa ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Att ett folk gick aldrig vilse efter att de var vägledda på grund, förutom på grund av att de började tjafsa och argumentera. وَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ. Och så läste han den här versen från Koranen och den här hadithen i Tirmidhi. Yani, vad är det som får folk att halka och gå vilse? Det är det här tjafset, att argumentera. Och som ulema nämner, yani, Ahlul Bidda har denna egenskap. När det kommer till de som förvränger Allahs namn och egenskaper, de har tjafsat. Yani, Allah säger att han har resa över tronen. De börjar tjafsa. Vad betyder att resa sig över tronen? Det betyder inte resa sig. Det är inte ordagrant och så, det är inte bokstavligt talat. Det betyder någonting annat och de börjar tjafsa och så vidare. Khawarij börjar tjafsa. Qadariya börjar tjafsa om ödet. Rafida börjar tjafsa om verserna om att älska sahaba och så vidare. Och de halkar. Så det är inte vår egenskap. Vår egenskap är att khalas. Vi tror på Koranen och sunnan på sällas förståelse. Vi accepterar. Och vi tjafsar inte och argumenterar inte. För det här kommer att få oss att halka. Och Ibn Kathir nämner här en hadith som berättas i Musnad Imam Ahmed. Och det är hadithen där det berättas från Ali ibn al-Hussein. Från Hussein ibn Ali radiyallahu anhum ajma'in. Att Ali radiyallahu anhu berättade för honom. Mashallah, vilken sanad. Vilken kedja. Hörde ni? Ali ibn al-Hussein. Från Hussein. Från Ali radiyallahu anhu. Mashallah. Berättade från Ali ibn Abi Talib att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom en dag och knackade på dörren till Ali och Fatima. Och så sa han, ber ni inte? Profeten liksom sa till Ali och Fatima, ber ni inte? Och då så sa Ali radiyallahu anhu, ya Rasulullah, innama anfusuna bi yadillah. Ja Rasulullah, våra själar ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Gärna om vi sover, det är Allah som gör att vi sover. Om vi ber så är det Allah som gör att vi ber. Och så vidare. Och så sa Ali, så Allah vill, om Allah ville så skulle han väcka oss. Och då gick profeten därifrån, alayhi sallallahu alaihi wasallam, när han sa detta. Och han besvarade inte honom. Och när han gick därifrån så kunde man höra hur profeten alayhi sallam slog sig själv på låret. Och han läste den här versen, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Att människan är benägen att tjafsa. Ja. Och den här hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så Ibn Taymiyyah nämner i tafsir på den här, eller förklaring på den här hadith också. Han säger att den här hadith bevisar att det är klandervärt att ifrågasätta påbud med ödet. Yani, varför ber du inte? Säger man, det var ödet. Det är sant, allting är ödet. Men när det kommer till en beordring och påbud så ska du aldrig ifrågasätta det med ödet och skylla på ödet. Utan du gör den här gärningen. Ja. Taib. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Och ingenting hindrar människan från att tro. Efter det, och ingenting hindrar människan från att tro eller att be deras herre om förlåtelse nu när vägledningen har kommit till dem, förutom att det som hände med folket från förr också händer dem, eller att straffet tas fram till dem ansikte mot ansikte. Här säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna aya hur upproriska dessa kuffar är, de som har varit och de som lever, och hur de förnekar den klara och tydliga sanningen trots att de bevittnar yani al-ayat wa dalalat al-wadihat, de klara och tydliga bevisen och tecken som Allah lägger fram. Och det enda som hindrade dem från att följa sanningen var att de, eller är, att de inte har sett straffet. Det straffet som de har lovats. Yani, Många kuffar, när profeterna kom till dem och fick se klara och tydliga bevis, vad var det deras argument eller ursäkt det var? De sa, om det finns ett helvete, låt oss se helvetet. Du ser att Allah ska straffa oss, låt oss se straffet. Ja? Fasqit alayna kisafan min as-sama in kunta min as-sadiqin. Låt himlen ramla på oss om du talar sanning. I'tina bi'adhabi Allahi in kunta min as-sadiqin. Hämta Allahs straff om du talar sanning. Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa'amtir alayna hijaratan min as-sama aw i'tina bi'adhabin alim. Kuffar, mushrikin, Quraysh, de sa till profeten Muhammad, eller de sa, judinar, och Allah, om det här är sanningen från dig, så låt det då regna stenar från himlen på oss. Eller hämta ett hårt straff. Och många, många verser finns då i Koranen. Så vad händer? De ser sanningen. De vet att det är sanningen, men de vägrar tro. Men den dagen de ser straffet, då kommer de att vilja tro. Antingen att straffet kommer, eller som Allah då säger i den här, att de ser straffet framför sig. Och det finns ingen flykt. Är det det som krävs för att du ska tro på sanningen? Det räcker inte med tusentals bevis och mirakel och logiska argument. Det räcker inte. Utan khalas, du måste se helvetet framför dig för att du ska tro. Och då är det tyvärr för sent. Allah al-musta'an. Eller att de straff som drabbade folket före er ska drabba er. Är ni samma sak där? Är det det ni väntar på? Översvämningar, att det ska regna stenar från himlen, att Allah ska skicka en vind som förstör allt och alla. Är det det som krävs för att ni ska bli muslimer? Nej, utan människan som söker sanningen ska acceptera den. Och inte behöva komma med såna här argument. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُبْحِذُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Och vi skickar inte budbärarna förutom som givare av glada budskap och som varnare. Men de som inte tror debatterar med falska argument för att kunna tillbakavisa sanningen. Och de behandlar mina verser eller mina tecken som de har varnats med skoj och hån. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här med vad han sände sändebuden. Att vi skickar våra sändebud. Mubashirina wa mundirin. Mubashirina med glädjebudskap. Till dem som tror på deras budskap. Wa mundirin och varnare till dem som förnekar deras budskap och trotsar dem. Så att vi finner att Allah Azza wa Jal beskriver alla profeter på detta sätt i Koranen. Mubashirina wa mundirina. Och det är så också man ska göra da'wa. Fi sabilillah. Du ska ge folk glada nyheter och du ska också skrämma folk. Det här får du om du lyder Allah. Och det här får du om du syndar och trotsar. Det här får du om du är muslim, Allahs eviga paradis. Och det här får du om du nekar elden. Och vissa är då, de kör bara den här mubashirina. De vill inte köra mundirina. De vill inte ha fiende. Yani, dawa ska bara vara yani, nice, det ska bara vara kul att höra. Ska aldrig skrämma någon och säga att det här är haram och de som äter ränta de får de här straffen och kvinnor som noppar ögonbrynen, går ut med parfym de får de här straffen. Det vill folk inte höra, vissa kanske. Utan det ska vara den här dawan att jag ska ha så många likes som möjligt, eller hur? Eller, du måste också skrämma folk. Och det är viktigt. Många har släktingar som kanske inte gör salam. De gör da'wa, men på det här snälla sättet hela tiden. Du måste göra salah och det finns belöning i salah. Skräm personen. Om du inte gör salah, du är kafir. Du brinner i helvetet, du begravs inte med muslimerna. Du går aldrig in i paradiset och så vidare. Du måste skrämma folk ibland. Så mubashirina wa mundirina. Men vad hände när Allah subhanahu wa ta'ala skickade dessa sändebud? Så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att dessa kuffar tjafsar med batil. De debatterar med falska argument för att kunna tillbakavisa sanningen. Ja. Bil batil li yubhidu bihil haqq. Yani, de tjafsar och argumenterar mot sanningen för att försvaga sanningen. Det här nämner Ibn Kathir. Den sanningen som sändebuden har kommit med. Och hur gör de detta? Hur tjafsar de också? وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوَا. Yani de gör narr av sanningen. Yani de klara och tydliga bevisen. Alla mirakel som sändebuden fick. Och det, de saker som sändebuden skrämmer sitt folk med. اتَّخَذُوهُ هُزُوَا. Yani de gör narr av det. Sukhriya. Och det här är värre än att bara förneka. Vad är värst att säga, nej jag tror inte. Eller att börja göra narr av det. Det är steget värre än att bara förneka. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att folket som fått sanningen och inte vill acceptera den, återigen tjafsar. Som vi nämnde i förra ayan. Eller hur? De tjafsar och argumenterar. Men här tjafsar de mot sanningen för att försvaga sanningen. Att få den att se svag ut i folks ögon. Och sen gör de narr av den. Och här nämner Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah i tafsir att den här versen är inte bara riktad mot kuffar. Utan även de muslimer som tjafsar mot sanningen begår en del av den här kuffar. Yani och får en del av den här yani kritiken mot sig. När de tjafsar mot sanningen. Du kommer med klara och tydliga bevis. En ayah från Koranen, en autentisk hadith. Han säger till dig nu, du är extrem, du är hård. Och det här är inte vår kultur, det är inte vår tradition och så vidare. Eller han gör narr av den och säger det här är wahhabi hadither. Och ni är extremister och ni och hit och dit och så vidare. A'udhu billah. Så det här är väldigt, väldigt farligt. Att tjafsa på det här sättet, för då har man efterliknat dessa kuffar. Som gjorde detta mot profeten. Utan som vi sa tidigare, muslimen ska bara acceptera och underkasta sig. Så de tjafsar och gör narr av sanningen för att försvaga den. Men här säger Sa'di rahimahullah ta'ala i hans tafsir, han nämner den här versen, att Allah subhanahu wa ta'ala aldrig kommer låta sanningen yani försvinna eller förlöjligas på detta sätt. Och han nämner versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah kommer inte acceptera att hans ljus ska släckas. Allahs ljus kommer att lysa. Det kommer vara starkt. Även om el-kuffar ogillar det. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلْ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقْ. Att vi kommer att attackera eller krossa falskheten med sanningen. Tills det att den försvinner. فَإِذَا هُوَ زَاهِقْ. Tills den är helt borta. Så de kan försöka, de kan förneka, men alhamdulillah, sanningen finns kvar och folket som gör da'wah till sanningen kommer alltid att finnas kvar. Må Allah göra oss från dem. Taib, vi har bara ett stycke kvar, sen är vi färdiga. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Och vem gör mer fel, zulm, än den som blir påmind om hans herres bevis eller tecken och sen vänder sig bort från dem och glömmer bort vad hans händer har gjort eller vilka gärningar han gjorde. Sannoliken så har vi täckt över deras hjärtan så att de inte kan förstå denna bok, och vi har gjort deras öron döva. Även om du skulle kalla dem till vägledningen så kommer de inte att bli vägledda. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingen som är värre. وَمَنْ أَظْلَمُ. Ni vet ordet vulm. Vulm, förtryck, orättvisa, fel. وَمَنْ أَظْلَمُ. Är ni vem gör mer fel och orätt än den som blir påmind om Allahs tecken och vänder sig bort från dem. Är ni han förstår att detta är sanningen. Men han bryr sig inte om dem. Han negligerar dem. Och bara struntar i dem. Det finns ingen värre än en sån här person. Och jag tror det var Sa'di som nämnde att den här personen är mycket värre än den som inte har fått bevisen. Den som är jahil, han har aldrig hört om islam. Han är valim. Han är kafir. Men den som fått bevisen och förstått bevisen och accepterat dem och sen är pallan till bry mig. Han är mycket, mycket värre. ونسي ما قدمت يده. وانت bara det, han glömmer också bort vad hans händer har gjort för någonting. Yani vilka gärningar, vilka synder han gjorde i detta liv. Yani på domedagen, han har glömt bort allt dåligt han gjorde i detta liv. Men Allah glömmer inte bort. طيب. Inna ja'alna ala qulubihim akinna. Vi har gjort som ett hölje. Vi har täckt över deras hjärtan. Så att de inte kan förstå. En yafqahu, alltså denna Koran. Och vi har täppt igen deras öron. Så att de inte kan höra. Och om du, Muhammad alaihi salam, försöker kalla dem till vägledningen. Så kommer de inte att bli vägledda någonsin. Ja. Så. När de valde att inte acceptera sanningen, så stängde Allah azza wa jall deras hjärtan. De fick hårda hjärtan. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen, att när de avvek, så lät vi deras hjärtan avvika. När de valde själva att vända sig bort från sanningen, så vände Allah bort dem från sanningen. Så Allah har inte gjort fel mot någon, utan de gjorde fel mot sig själva. Och när man förnekar sanningen på det här sättet, så får man ett hårt, mörkt hjärta. Som till slut inte kan uppfatta och förstå sanningen. Och denna vers bevisar också att hjärtat har ett förstånd. En yafqahu. Ja? Hjärtat har ett förstånd. Och människans sanna förstånd sitter i hjärtat. Vissa, du vet, de säger det bara, hjärtat är bara en pump. Det är bara en köttbit som pumpar blod. Men hjärtat har också ett förstånd. Självklart, hjärnan spelar också en roll. De är relaterade, men hjärtat har också ett förstånd. Och det är något som kuffar förnekar. Men även nu, de börjar spekulera i detta. Det fanns faktiskt, så för flera år sedan, en video på YouTube. Jag tror den heter Transplanting Memories. Folk som har fått hjärttransplantationer. Ja. Och då fick de som minnen eller egenskaper av tidigare person. Någon så här gammal tant fick ett hjärta. Hon började tycka om så här motorcyklar och grejer. Ja. Så de fick så här skumma saker. Det känns som att de inte hade haft tidigare. Och så forskade de. Och vi vet att den här tidigare personen tyckte om motorcyklar. Och tyckte om sig och så vidare. Så han. Ja, så att det är alla kul i halv. Förstånd sitter i hjärtat. Och därför månar också islam väldigt mycket om att alltid försöka ha ett friskt hjärta. Att inte svärta ner sitt hjärta med synder och förnekelse och liknande saker. Och Allah täcker också, eller täpper igen, deras öron så att de inte kan höra sanningen. Och om du försöker vägleda dem, så kommer de inte att finna vägledning. En fråga som Ibn Uthaymin ställer här. Tyder det här på att man inte kan göra da'wa på kuffar? Säger Allah här till profeten Muhammad alaihi salam att det är kört? Nej. Utan vad Allah subhanahu wa ta'ala här säger är att de som vägrar att acceptera sanningen, det är ödet, det är bestämt. De går inte vägledda. Dö inte i sorg över dessa människor. Deras hjärtan är stängda. De vill inte veta sanningen. De vill inte höra sanningen. Låt dem vara. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa rabbukal ghafuru dhu rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab, bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida." Och din Herre är den mest förlåtande. Nådens ägare. Om han skulle ställa dem till svars för vad de hade gjort, så skulle han säkerligen påskyndat deras straff. Men de har deras bestämda tid från vilken de inte kan fly. Och dessa städer som vi förstörde eller krossade eller förintade när de syndade, och vi bestämde en viss tidpunkt för deras förintelse. Här så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han är al-Ghafur dhu rahmah. Han är el-Ghafur, den mest förlåtande. den som döljer människornas synder. Bror Rahma, den som är full av Rahma, har en otroligt stor barmhärtighet. Att om han skulle straffa människorna för det de gjort, så skulle han påskynda deras straff. Genom han skulle... om han skulle ställa dem till svars för allting de gör direkt, så skulle de straffas direkt. Som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i Koranen, som Ibn Kathir nämner: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. Om Allah skulle ställa varje människa till svars för det hon har gjort, så skulle han inte lämna någon kvar på jorden. Inte ens djur skulle finnas kvar på jorden. Men Allah subhanahu wa ta'ala yumhil. Han skjuter upp saker och ting. Han skjuter upp saker och ting till domedagen. Och då så ska de få se vad de har gjort för någonting. Bellahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Yani de ska ha ett möte, en bestämd tid, som de inte kan skjuta upp eller fly ifrån på domedagen. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han kan förlåta, han döljer folks synder, och han kanske till och med vägleder folk från villfarelse till vägledning. Men den som fortsätter att synda, den som fortsätter att synda, han har en dag. Det är nämligen mycket tid. Han har en dag där barn kommer att bli gråhåriga. En barn där den havande kvinnan tappar sitt barn och struntar i sitt barn. Bellahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Yani de har denna bestämda tid som de inte kan skjuta upp. No. Så Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wa la yuhmil. Det var Ibn Sa'di som sa detta. Allah subhanahu wa ta'ala ger uppskov, men han glömmer inte bort. Folk syndar, eller hur? Gör otroliga saker. Jag tänker, subhanallah, hur kan Allah låta honom vara typ? Han gör såna saker. Allah yumhil. Allah ger uppskov, men Allah glömmer inte. Han ska stå till svars för det han gör på domedagen. Allah måste. Ja. Och så säger Allah azza wa jalla i den sista versen för idag att dessa städer som vi krossade, ja, ni bestämde vi också, eller de krossade vi på en bestämd tidpunkt. De tidigare generationer och folk förintade vi och krossade på grund av deras kuffer och deras inad, deras trots och deras otro. Och vi la också en bestämd tid till deras förintelse. Nam, la yazid wa la yanqus. Vi väntade inte och vi kom inte med straffet innan dess tid. Och samma sak är det med er, ayyuhal mushrikun, ihdaru. Akta er att ni ska drabbas av det som drabbade dem. Om ni förnekar den bästa profeten och den högsta profeten alayhi salatu wassalam, wa lastum bi'azza alayna minhum, fakhafu adabi wa nudur. Och ni är inte mer värda hos mig än dessa, så frukta mina straff. Den här nämner Ibn Kathir att de här verserna tilltalar ju folket i Mekka först och främst, men också hela mänskligheten, att ni kan straffas på samma sätt som folket innan er straffades. Ad, Thamud, Lut, Noah, Firaun och så vidare. De fick en profet, eller hur? De trotsade profeten, vilket fick dem att gå under. Ni fick inte bara en profet, ni fick den bästa profeten. Ja? Subhanallah. Och tro inte att ni är mer värda som folk än Noas folk, Firauns folk, Tamuds folk och Luts folk och så vidare. Allah krossade dem, han kan krossa er också. Så att människan måste vara försiktig, subhanallah, och tänka på detta. Att ingen går säker från Allahs straff. Må Allah subhanahu wa ta'ala förlåta våra synder och låta oss dö då vi är förlåtna, och låta oss återuppstå i det bästa av tillstånd och göra den bästa dagen den dagen vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.